Skymning av Alfhild Agrell. Minut efter minut försvann och ännu satt hon orörlig vid fönstret. Utanför föll ett tätt duggande regn. Höstvinden for sakta pipande genom de avlövade träden i grannens trädgård. Gatan bredde ut sig som en mörk, smutsig strimma. Staketet kring skolhuset såg ut som en spöklik spetsgård. Inga människor syntes till. Endast en ruggig hund släckte sin törst i den uppsvällda rännstenen. Rummet var varmt, inbjudande, tungt och rikt möblerat. Men hon hade ingen blick för dess lockande komfort. Från brasan smög sig en bred, röd reflex fram till den ungdomliga, framåtböjda gestalten, bröt sig över det blå sidensläpet, gled upp för den runda, slappt nedhängande armen, dröjde ett ögonblick vid spetsarna kring hennes hals och kom det rika, askblonda håret att glänsa som guld, men ännu satt hon orörlig. Skymningen blev allt djupare. Tavlan utanför allt dimlikare, allt mer intresselös, men ännu satt hon orörlig. Plötsligt sprang hon likväl upp. Nej, hon kunde inte komma till klarhet. Fanns det då ingen som kunde säga henne vad hennes plikt slutade och hennes rättigheter tog vid? Rättigheter? Hade hon då rättigheter? Ja och 1000 gånger ja. Hon tryckte händerna mot pannan och började att mäta golvet med hastiga steg. Bakom henne rasslade och bröt sig det blå sidensläpet som upprörda vågor. Klarhet! Vad ville hon inte ge för att komma till klarhet? Ägde hon rättighet att köpa sin lycka på en annans bekostnad? Att skydda sin samvetsfrid genom att krossa en annans? Rysande svepte hon in sig i en mjuk sjal och ringde på mera ved. Det var så kallt, så förfärligt kallt. Med en nervös rörelse sköt hon fram en låg stol så tätt in till elden som möjligt och sjönk ned, tungt, som om hon dignat under en onaturlig börda. Vore inte lågorna en bild av hennes eget liv? Nyttiga i sitt stängsel, fördärvliga i sin frihet. Nyttig? Var hon nyttig? Var det nyttigt att leva detta liv av onatur och förställning, att ljuga, ständigt ljuga, om inte i ord så i handling, att le, att skämta med hjärtat sönderslitet av ångest och förtvivlan, var detta nyttigt? Nej, lågt, lumpet, föraktligt var det. Hon sprang upp och nio rasslade och bröt sig släpet bakom henne som upprörda vågor. Så flög och tankarna tillbaka till hennes korta, lyckliga förlovningstid. Hur varmt hon älskade. Hur hon såg upp till honom, den mognade mannen som valt henne, adertonåringen, till maka. Men sedan? Kanske felet var hennes. Mannen var ju hederlig, rättänkande, god. Ja, god. Därpå hade hon bevis. Vad rådde han väl för att hon behövde så mycket och att han hade så lite att ge? För honom var äktenskapet bara ännu ett av livets behag. För henne var det själva livet. Omtyckt som trofast vän och god kamrat, eftersökt som angenäm sällskapsmänniska, var det väl då underligt om han fortsatte sina vanor och tillbringade nästan varje afton utomhus. Hans hustru var hans hustru, men till sällskap var hon honom inte till fyllest. Efter att hela dagen suttit nedlutad över sina tröttsamma handlingar behövde han äggelsen av en brinnande dispyt eller den nervretande vila som spelbordet skänker. Hon lärde sig snart förstå detta, men det gjorde inte hennes liv ljusare. Ensamheten var så förfärlig. Hur så förfärlig? Och känslan av att han kunde lämna henne, ständigt lämna henne, förkrossande. Hon försökte att sätta sig in i hans tankegång. Hon läste i smyg hans lagböcker och började tala om hans processer. I början syntes han road, ungefär som han skulle ha roats av ett barns försök att lösa ett invecklat problem. Men sedan bad han henne lite beskyddande, som hans ton så småningom blivit, att inte bry sitt huvud med vad hon inte förstod. Förstod? Förstod då han? Nej, hon ville vara rättvis. Han var allt för inbunden, allt för van att dölja både sina och andras tankar för att känna behov av att meddela sig som en man meddelar sig med sin hustru. Och hon var för blyg och för stolt för att be om det som inte erbjöds henne frivilligt. Så var det. Åh, så hon led vid denna tid. Hela hennes liv var en enda dold snyftning. Hon älskade ju honom så varmt. Ja, till och med så varmt att hon skulle ha slutit till ögonen för allt och nöjt sig med att vara hans kära barn, som han brukade kalla henne. Endast han skänkt henne den ömhet varav ett barn har behov. Men det låg inte i hans lynne att tala om sina känslor, lika lite som i hans natur att visa sig smeksam. Han kysste henne nästan aldrig, annat än när han hade en ynnest att begära. Från den stunden hon förstod detta, ingåv hans smekningar henne äckel. Men hur hon hängde fast vid sin kärlek, den fick inte lämna henne. Hur hon kämpade mot dessa vänner som drog honom bort från henne utan att tänka på vilken orätt de begingo. Hur hon grät, bad. Han lyssnade tålmodigt som till en tröttsam klient och sa att allt nog skulle bli bra bara de hunnit att jämka sina lynnen efter varandras. Den första tiden var alltid den svåraste. Efter varandras. Ögonen blixtrade till. Och hon stannade så häftigt att sidensläpets vågor stelnade som till is. När hade han någonsin rättat sig efter henne? Åjo, ofta i småsaker. Nästan alltid när det inte gällde hans personliga vanor och tycken. Och denna ensamhet. Denna förfärande, isande ensamhet. Den hade lärt henne tänka. Men vilka sorgliga, bittra tankar. Hur väl hon mindes den sista gången hon vädjat till mannen i egenskap av make. Han hade varit borta flera dagar och rad, gått tidigt på sitt arbetsrum och blivit bortbjuden till middagarna. Han skickade henne konfekt och delikatesser till tröst och kom hem först mot morgonsidan. Inte drucken, han drack aldrig, men glad. Glad när hon... Så lovade han bestämt att vara hemma en kväll. En vän avlockade honom ett motsatt löfte och han gick. Gick för att inte bryta sitt åt vännen givna ord. Han var ledsen att han glömt. Alltid skulle det bli sen när han skulle bort. Hon kuvade sin stolthet ännu en gång. Hon bad, hon grät, hon tiggde som hon aldrig gråtit, tiggt och bett förut. Hon kände att han inte fick lämna henne nu. Men han gick. Han kunde inte bli löftesbrytare för hennes skull. När dörren föll igen bakom honom skrek hon till som om hon träffats av ett mördande slag. Nej, inte hon, men hennes kärlek. Den var död. Hur så kallt det var. Så förfärligt kallt. Från den stunden blev det lugnt i hemmet. Mannen triumferade. Hans spådom hade slagit in. Det första året var det värsta. Hon samtyckte med ett leende. Det var hennes första lögn. Sedan dess hade den åtföljts av tusende, av tusende. Så kom det en tid, den värsta, när hon nästan hatade hemmet och honom. Hon ville ut. Hon skulle njuta av livet, även hon. Hon ville inte bli olycklig. Med brinnande iver kastade hon sig över alla de förströelser som stod och henne som ung, vacker kvinna till buds. Och mannen? Han såg på och lät henne sköta sig själv. En dag frågade hon honom om han inte vore svartsjuk. Vad svarade han? Mitt kära barn, det finns människor som födas så avgjort hederliga att de inte kunna begå en ohederlig handling, även om de skulle vilja. Du hör till dem. Ohederlig. Var då den handling hon nu tänkte på ohederlig efter hon hade så svårt att begå den? Nej, hederlig var den. Om det är hederligt att vara sann. Att vara sann. Sann. Hon tryckte handen mot hjärtat och ögonen strålade. Var inte det det högsta? Hur kunde hon tveka? Att vara sann. Men ändå. Och detta pinande, naggande, förfärliga ändå. Med hastiga steg gick hon fram till fönstret och lutade huvudet mot rutan. Mörkret utanför gjorde henne gott. Det skänkte henne vila. Nej, hon måste tänka allt igenom. Ja, det var just detta. Mannen behövde henne. Hon var för honom ingenting och ändå allt. Hon förstod honom så väl nu när både kärleken och agget vore borta. Hon förstod vilket kärleksbevis det varit av en sådan man att binda sig vid en hustru. Hon förstod att han gav henne all den ömhet varav han var mäktig. Och hon visste hur stolt, hur ytterst ömtålig han var om sitt anseende. Och han var hederlig, rättänkande, god, ja god, mot andra. Ägde hon då rätt att kasta en skugga över hela hans liv endast därför att han gjort henne olycklig? Endast därför? Åh Gud. Åh Gud. Fanns det då ingen som kunde skänka henne klarhet? Och så började kampen ånyo. Denna fruktansvärda, sönderslitande kamp som räckt i månader utan att han, den skarpsynte juristen, blivit en varse. Han var belåten. Varför skulle då inte hans hustru vara detsamma? Han tog hennes ljumma vänskap för kärlek. Lika blind som han tagit hennes kärlek för romanesk överspändhet. Han ägde henne och det var nog för honom. Och för en sådan man skulle hon uppoffra sig. Hans lycka skulle hon nära med sitt hjärteblod. Hans egoism med sitt människovärde. Aldrig, aldrig. Hon vände sig om och ett uttryck av fast beslutsamhet la sig över de ungdomliga dragen. Nej, hon ville inte höra. Hon ville göra sig fri från den nesliga boja som band henne. Men ändå. Fanns det något skamligare, något föraktligare än att tillhöra en man för vilken hon endast hyste vänskap, sval, lugn, vänskap. Men ändå. Som i henne såg endast kvinnan, inte människan. Men ändå. Nej, hon ville inte höra. Redan idag skulle hon göra sig fri. Festdräkten, påsatt för att hedra hans vänner, skulle bort. Hon var ju rik. Hennes pengar skulle han få behålla. Men ändå. Hon höll händerna för öronen. Men ändå, men ändå, men ändå. Trött lät hon händerna falla ner. Hon måste höra. Men ändå. Hon hade lovat att stå vid hans sida tills dess döden skilde dem åt. Han trodde på henne. Han älskade henne på sitt vis. Han var lycklig. Han var nyttig. Ägde hon då rättighet att kullstörta hela hans existens? Att kanske, nästan skyggt såg hon sig omkring. Det föreföll henne som om hon hörde klangen av glas och såg kort skymta. Vad som nu var en vederkvickelse hade blivit ett behov. Eller också såg hon en man, bitter, skygg, människofientlig, och verket var hennes. Kunde hon köpa sin lycka till ett sådant pris? Nej, det kände hon. Bättre då att lida själv. Men ändå. Hon sänkte huvudet och nerverna kring munnen började att rycka som om de undergått tortyr. Men ändå. Att avsäga sig livets rikaste glädje, kärleken. Att kväva de möjligheter till en rikare utveckling som hon känt uppspira i sitt inre. Att ljuga, hyckla tills dess hyckleriet blivit sanning och hennes egen individualitet gått upp i mannens. Att leva och ändå dö. Var detta hennes plikt? Hon knäppte samman händerna så hårt som om hon velat fasthålla sig själv. Var detta hennes plikt? Nej. Hon kände det som en frigörelse. Hon kände det fullt och fast. Inte hennes plikt, men hennes rättighet. Att öva barmhärtighet var ju varje människas rättighet. Att öva barmhärt, att öva ännu några vacklande steg. Ännu en gång hördes som rasslet av korta, ryckiga vågor. Sedan blev det tyst. Mörkret i rummet var nu nästan fullständigt. Men från gaslyktan utanför föll en matt ljusstråle in genom fönstret och belyste en dödsblek, kvidande kvinnogestalt som kastat sig ner på mattan och som lik en drunknande kämpade en sista förtvivlad kamp för liv och frihet. En timme senare strålade hela den vackra våningen av ljus. Häradshövding Kull gav middag för några vänner och kamrater. Lite blekare än vanligt, men förtjusande i sin blå sidendräkt gjorde hans unga hustru les honneurs vid övre ändan av bordet. Mittemot satt värden med ståtlig hållning. Han konverserade livligt och hans klara, lite doserande röst hördes ofta över de andras. Stämningen var livlig, glad, angenäm, maten god, vinerna utmärkta. Ja, sanna mina ord, fortsatte värdinnans granne till höger, stadens landskamrer, det påbörjade samtalet. Han kommer att stiga högt. Han är en eminent förmåga. Ja, såvida ingenting oförutsett skulle komma att inträffa, tillade han med lagkarens omedvetna försiktighet. Den unga hustrun lyfte blicken mot mannen. Hur väl hon kände varje drag i det kraftfulla ansiktet. Den breda, något bakåtlutande pannan med det lockiga håret. Den oregelbundna näsan, de grå, skarpt blickande ögonen och munnen med det njutningslystna, lite slappa draget som hon först för sent lärde sig tyda. Om ingenting oförutsett kommer att inträffa, ja. I detsamma mötte mannen hennes blick. Skål, lilla hustru, nickade han vänligt. Inom sig görande den anmärkningen att hon inte skulle få begagna blott vidare, det gjorde henne för blek. Hon dröjde ett ögonblick. Handen som grep omkring champagneglaset darrade och läpparna skällde till. Men sen böjde hon långsamt på huvudet och drack ur.